Du lyssnar på ett specialavsnitt av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. I veckans avsnitt som spelades in i förväg den 14 augusti 2024 för sändning den 30 augusti 2024 gästar vi Bankföreningen för att få svar på frågan om vad svenska banker gör för att motverka digitala bedrägerier. Och nu har jag fått äran att komma in i ett väldigt fint konferensrum hos Svenska Bankföreningen. Och jag sitter här med Peter Göransson, Senior Advisor på Svenska Bankföreningen. Välkommen till Bli säker-podden.
Tack så mycket.
Vi pratade om det här med senior ute vid kaffeautomaten och kunde konstatera att Senior Advisor innebär i ditt fall 11 år och en dag. Det är så länge du har varit på Bankföreningen.
Det stämmer. Jag började här ganska exakt den 13 augusti 2013. Och idag är det den 14 augusti 2024, så det blir ju 11 år och en dag.
Och just den här erfarenheten som du bär med dig kring vad bankerna har gjort för att hålla sina kunder trygga, det är någonting som vi kommer att fokusera på i det här huvudämnet. Men innan vi går in på det, kan du inte snabbt berätta, vem är du och vilka är egentligen Svenska Bankföreningen?
Ja, jag är ansvarig för Bankföreningens säkerhetssamarbete, och säkerhet är ett väldigt brett begrepp i bankvärlden. Det är allt ifrån fysisk säkerhet, det vill säga uttagsautomater, det är personalsäkerhet, det är bankrån, det är värdetransportrån, det är hot och våld mot bankpersonal, och det är även bedrägerier, och det är penningtvätt, och det är säkerhetsskydd. Sanktioner har tillkommit de senaste åren i takt med att det har tillkommit en massa amerikanska och europeiska sanktioner som svar på Rysslands aggressionskrig i Ukraina, som inleddes egentligen 2014, men på full skala i front i februari 2022. Och en fråga som har vuxit väldigt mycket, det är ju själva bedrägerifrågan. Och den har ju stadigt vuxit de senaste 10-15 åren, skulle jag säga.
Ja. Vad är det Svenska Bankföreningen ansvarar för i det här, i de här sammanhangen nu?
Så Bankföreningen är ju bankernas branschintresse lobbyorganisation i Sverige. Så att det är en branschorganisation som företräder bankerna i Sverige. Och en uppgift är att sprida kunskap om bankernas roll i samhället och den viktiga roll som banken har för tillväxt och välfärd i samhället. Vi har drygt 30 medlemsföretag, och egentligen alla de banker som man känner till, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB och så vidare, är medlemmar i Svenska Bankföreningen, men även lite mindre bankföretag som Marginalen Bank, ICA Banken, Nordnet med flera då. Mm. Vi har ett ganska enkelt mål, högt förtroende för banksektorn, det är det första målet. Det andra målet handlar om att vi ska ha hög banksäkerhet för betalningar, vilket där väldigt mycket handlar om. Och ett tredje mål är att vi ska säkerställa att det är så pass mycket konkurrenskraftiga och konkurrensneutrala regelverk då i Sverige och Europa. Därför att ganska mycket av regelverken kommer från Bryssel idag.
Ja. Vi ska ju nu fokusera på just bedrägeridelen, bekämpandet av bedrägerier och hur de enskilda bankkunderna egentligen ska hålla sig trygga. Vilka är egentligen de stora problemen för dagens kunder ur det perspektivet? Vad är det bedragare gör för att försöka lura svenska bankkunder?
Ja, alltså bedragare, det är ju multikriminella entreprenörer som är väldigt, anpassar sig väldigt snabbt till de motåtgärder som bankerna sätter in exempelvis. Mm. Om vi tar ett enkelt exempel att en bank tillåter inloggning med en bankdosa eller mobilt bank-ID. Och så säger vi för historien här som ett exempel att nej, men då tillåter vi inte bankdosan från en dag till en annan. Då anpassar bedragarna sig i sina modus på ganska exakt en dag.
Ja.
Så att man är väldigt snabb på att förstå hur både det tekniska fungerar och också hur bankernas produkter och tjänster ser ut.
Mm. Vad är det en, liksom, vilka är de mest typiska bedrägerimetoderna som dagens angripare använder?
Vi har väl inte sett så väldigt mycket av trojaner i Sverige, alltså datavirus som gör att din dator gör någonting som du inte vill att den ska göra de senaste 10 åren. Så det tekniska IT-skyddet är väldigt högt. Mm. Det finns en ganska välutvecklad apparat bakom kulisserna som kring övervakning av olika forum på internet, kring olika trojanfamiljer. Banken övervakar App Store, Google Play eller Google Talk eller vad det nu heter. Så det finns en välutbyggd sådan kontrollapparat som kunderna naturligtvis inte känner till, men som pågår då.
Ja.
Men det som har fått störst uppmärksamhet de senaste åren, det är det här med vishing, det vill säga telefonbedrägerier.
Just det.
Det vill säga en falsk banktjänsteman ringer upp och påstår att du har någon konstig aktivitet på ditt konto, du behöver vidta åtgärder så snabbt som möjligt, eller du har beställt ett antal mobiltelefoner från Apple exempelvis, vi tycker det verkar konstigt, har du verkligen beställt de här 10 stycken telefonerna? Eller någon ringer från Elgiganten eller Försäkringskassan. En trovärdig part.
Ja.
Och syftet med det samtalet, eller att det kan vara någonting som kommer på sms eller e-post, det är att förmå kunden att göra någonting ogenomtänkt med sin säkerhetsdosa eller sitt bank-ID.
Ja. Ja, vi har pratat om det flera gånger tidigare i podden när vi har uppmärksammat internationella nyheter där det har spridits olika typer av banktrojaner. Men varenda gång så har vi kommit fram till samma sak, att det här gäller inte Sverige. Vi ser inte att det här är några trojaner som drabbar svenska kunder, utan det är internationellt. Men i gengäld så har vi fått påminna om att ja, det finns problem med bedragare som ringer och utger sig för att vara banken eller liknande. Och det är så som egentligen de svenska kunderna drabbas av de här bedrägeriförsöken.
Jag tror det har att göra med, om man går tillbaka till varför det ser ut så där, så tror jag att det har att göra med hur infrastrukturen för säkerhet och identifiering och signering ser ut i Sverige. Så i Sverige använder ju väldigt mycket bank-ID.
Ja.
Och det är en infrastruktur som där banken kontrollerar utfärdande av bank-ID, identifiering av bank-ID och även signering. Och det finns en väldigt stor kontrollapparat även där på vad vi gör.
Ja.
Och utfärdandet är egentligen mer eller mindre helt vattentät idag, skulle jag säga. Och det gör ju det, och infrastrukturen i andra länder förlitar sig på i större utsträckning på exempelvis chippet i mobiltelefonen exempelvis. Och då förlitar man sig på telekomoperatörernas säkerhet.
Mm.
Och det har väl aldrig varit tanken att man ska använda chippet som finns i mobiltelefonen för banköverföringen.
Och med chippet tänker du då på SIM-kortet?
Jag tänker på SIM-kortet, förlåt.
Ja. Där har vi ju otaliga problem. Så förlita sig på SIM-kortet eller förlita sig på användarnamn och lösenord för banktransaktioner, det är verkligen att utsätta kunderna för en onödig risk. Men kanske inte heller så att det finns något alternativ i alla andra länder. Men då måste jag bara fråga, hur kommer det sig att bedragarna ens orkar lägga möda på att attackera svenska kunder?
Jag tror att det finns en väldigt stor stark mellanmänsklig tillit i Sverige. Det vill säga, om du säger att du heter Carl Emil Nicka, så tror jag att du heter det. Jag har inte identifierat dig. Så jag vet ju inte att du är den du påstår dig för att vara.
Nej.
Eller hur? Och du har inte identifierat mig heller.
Nej.
Men vi nöjer oss så.
Jag litar på att personen som tog emot mig.
Precis. Så det är ju en förlitande partskedja där. Och det här, så här ser ju så att säga det svenska samhället ut väldigt mycket. Och det är någonting positivt, och det är någonting vi borde värna. Därför att det gör att transaktionskostnader i affärer blir väldigt mycket lägre. Det blir ett trevligare och enklare samhälle och bättre samhälle på så sätt.
Ja.
Men det har nedsidor. Det vill säga, om man blir uppringd av någon, så kanske man tror i större utsträckning på att det är den personen säger sig komma ifrån.
Exakt.
Och det är ju det som är så att säga kärnan med telefonbedrägerier, att man vill jaga fram en åtgärd eller att man ska göra någonting, man ska identifiera sig, man ska signera ett uppdrag och så vidare. Och det här är ju det moduset som har störst påverkan på förtroendet för svenska banktjänster, så som vi ser det.
Ja. Men att komma till bukt med de här förtroenderelaterade säkerhetsproblemen, det är ju kanske svårare än att åtgärda tekniska sårbarheter. För att det handlar om att förändra någonting om hur vi människor ser på världen. Men ni i Bankföreningen presenterade ändå i våras ett omfattande åtgärdspaket för era banker som de ska vidta för att minimera riskerna och konsekvenserna av att någon blir lurad. Kan du berätta vad är det som ni vill att bankerna gör nu?
Ja, Bankföreningen arbetar ju väldigt mycket med påverkansfrågor och få till förändringar i lagstiftningen, få till förändringar i rutiner och så vidare. Om vi tar det här med telefonbedrägerier, och så kommer jag återkomma till, till bankernas åtgärdspaket, för det blir nästa steg. Om man tittar på modus för telefonbedrägerier, så har vi försökt dra ut det så mycket som möjligt. Och då har vi identifierat 7-8 olika komponenter man skulle kunna sätta upp som hinder eller begränsningar på olika sätt. Det första handlar om det här med att det finns väldigt mycket information om oss som publiceras på internet med stöd av utgivningsbevis. Mr. Call, hitta och så vidare. Det är väldigt enkelt att ta reda på var någon bor, vad man har för fastighet och inkomst och så vidare. Där tycker vi att man bör införa någon form av begränsningar för, så att säga, allmänheten, att man skulle kunna göra det. Man skulle kunna välja den norska modellen, det vill säga det är fortfarande öppet, men den som vill ta del av det här behöver identifiera sig på något sätt.
Ja.
Det andra handlar ju om att i moduset så döljer sig ju bedragare ofta bakom så kallade nummermaskering, det vill säga spoofade telefonnummer. Och då tycker vi att här bör ju PTS, Post- och telestyrelsen, införa någon form av infrastruktur kring hur man ska begränsa de här möjligheterna. Det är på gång, det kommer komma en reglering här i november 2024.
Och operatörerna har ju redan vidtagit en del åtgärder bara på uppmaningen från PTS. Men däremot så ser vi fortfarande inga framsteg när det gäller det fullständiga spoofingskydd som vi pratade om i avsnittet om Stirshaken. Och för er som vill veta mer om hur Stirshaken skulle kunna göra det här ännu säkrare och ännu bättre, så lägger vi en länk i våra show notes. Men jätteroligt att höra att ni i Bankföreningen också är på bollen om att täppa till problemet med spoofing, för det är helt orimligt att vi har det idag, ja. 2024.
Ja, och syftet med det är att vagga in den man ringer eller kontaktar i en falsk trygghet om att det är IKEA eller banken eller Skatteverket som kontaktar en, helt enkelt.
Ja.
Så det är nummer två.
En sak som slår mig där. Har ni föreslagit någon lösning på sms-problematiken? För den kvarstår ju fortfarande, att bedragare kan skicka sms som står att kommer från en avsändare som det i själva verket inte är. Bara att de, ja, istället för att det står Nordea så står det Nordia eller någonting sånt.
Precis. Det finns ju ingen generalnyckel som man kan köra in i låset och vrida om för att lösa det här problemet. Och det finns ingen teknisk lösning egentligen som säkerställer och motverkar utmaningen med social manipulering. För det handlar om en rad mängd olika åtgärder då som kan motverka det här på olika sätt och samverka på olika sätt. Så åtgärd två som vi har föreslagit för att motverka telefonbedrägeri är en form av antispoofing-infrastruktur för både telefon och sms. Man har kommit lite längre med telefon än sms. Jag tror det viktiga är att man får med sig teleoperatörerna här.
Ja.
För det här kommer, modus kommer att utvecklas på olika sätt. När man täpper till ett hål här borta så kommer man att ganska snabbt omgruppera sig till att jobba med det här istället.
Ja, så bedragarna förflyttar sig precis, som man arbetar
hela tiden. Ja. Punkt tre handlar om bankens produktbegränsningar, det som presenterades då i maj 2024 som jag kommer att återkomma till. Punkt fyra handlar om hela identifieringsfrågan som vi ser den i Sverige. För i grunden så kretsar hela bedrägerifrågan kring identifiering och underskrift. Och då finns det ju en utredning som har tittat på ID-frågan i Sverige som regeringen inte har tagit vidare av olika skäl. Det är den ena delen. Den andra delen handlar om utfärdande av e-legitimation. Och e-legitimation i Sverige är nästan synonymt med bank-ID. Och hur bankerna kan säkerställa, garantera att när man utfärdar ett bank-ID till en kund, att det mobila bank-ID landar i kundens mobiltelefon. Den lösningen är på plats och används sedan ungefär 2 år tillbaka. Och antalet liksom ID-kapningar är nästintill noll idag skulle jag säga. När det gäller själva utfärdandet. Ja. Friendly fraud finns förvisso. Det vill säga att du och jag byter ID-kort i maskopi med varandra. Mm. Men det är en annan sak.
Såklart.
Ja. Den femte frågan för att motverka telefonbedrägeri, det handlar om behovet av en målvaktsregister i Sverige. Och det är en ganska känslig fråga, men det har ganska stor effekt på just det här området.
Mm. Och kan du berätta, vad är det målvakten gör i bedrägerisammanhang?
Målvakten gör ju det för att kunna flytta pengar från ett konto till ett annat, så vill man ofta att en målvakt gör det. Och det handlar om att huvudmännen vill ju dölja sig bakom ett antal lager av målvakter så att man inte förknippas själv med penningtvättsbrottet. Och då blir det väldigt svårt för polisen att lagföra det här. Man kan lagföra penningtvättarna men sällan bedragarna, som visades ganska tydligt i det här uppdraggranskningsavsnittet under våren 2024.
Precis.
Som sitter i andra länder dit svensk polis inte alltid når helt enkelt.
Och vi lägger en länk till det avsnittet också i veckans show notes. För har ni inte sett det så måste ni göra det.
Ja, så att det var ju ingenting nytt för bankerna i det avsnittet naturligtvis. Men det var en väldigt bra pedagogisk ögonöppnare för svenska folket för hur det här faktiskt går till och hur smutsigt det är. Så att ett målvaktsregister skulle möjliggöra för bankerna att kunna vidta åtgärder både liksom i det förebyggande arbetet kring vilka produkter en kund bör få.
Mm.
Vilka limiter en kund bör få. För exempelvis Swish-betalning. Ska du kunna föra över 5 000 per dag? Eller ska du ha en begränsning på 500 kronor kanske?
Ja.
Ska du ha utlandsbetalning eller inte? Och samtidigt som så att du har både i den förebyggande och i bankens transaktionsövervakningsapparat som ligger liksom på slutet där. Så det har nog ganska stor effekt på den här frågan.
Hur mycket får bankerna samarbeta här? Låt oss säga att jag skulle vilja agera målvakt av någon anledning.
Ja.
Och en bank nekar mig att ha de möjligheter som jag behöver för att kunna tvätta pengarna. Om jag går till en annan bank, vet den banken då om att jag har försökt att få rätt att tvätta pengar i en annan bank?
Ja, nej, det finns ju inga sådana möjligheter att dela information. Och det är lite grann det som är problemet när det går ganska fort.
Mm.
Om man använder e-legitimation exempelvis. Det gör ju, och vi har 120 banker i Sverige. Så att det gör ju att det är ju väldigt enkelt att öppna konto i en bank om man har blivit utslängd från så att säga, en annan bank.
Ja.
Och syftet med det här, det är ju att dels skydda kunderna, för att 99,9% av kunder har rent mjöl i påsen. Och sen också säkerställa att man kan tillhandahålla de produkter till högriskkunder som man ska kunna göra, men också kunna hantera risken av sin transaktionsmonitorering i själva transaktionerna. Så att just behovet av ett målvaktsregister, det är nog ganska stort. Polisen bedömde ju under en 3-årsperiod att de identifierade 80 000 personer som var skäligen misstänkta för bedrägeribrott. Och det är ju väldigt många personer. Och det är de här 80 000 personerna som på ett eller annat sätt behöver komma in. Och göra att bankerna kan dela den här informationen på ett sätt som på ett balanserat sätt som gör att kunderna, svenska bankkunder, blir säkrare och tryggare. Men också att bankerna kan tillhandahålla grundläggande betaltjänster till de här bedragarna som också har behov av vanliga banktjänster. Så du behöver balansera säkerhet på olika sätt.
Vem ska ansvara för ett sådant register?
Ja, vi ser ju att polismyndigheten är den myndighet som bör tillhandahålla ett sådant register för banken att kunna använda.
Ja. Jag frågade eftersom jag såg risker med att det finns 120 stycken banker som alla bygger upp en kopia av ett sådant register. För det registret hade ju varit väldigt farligt om det hamnar i fel händer.
Ja, precis. Så att det finns ju lagstöd idag i betaltjänstlagen för att dela den här informationen med polisen från en bank, en annan bank, en tredje bank och så vidare. Men effekten ligger ju i om en bank rapporterar in det här till polisen och att polisen därefter distribuerar det till alla banker som är intresserade av det.
Yep.
Effekten är ju ganska låg om bara en bank rapporterar in sina egna.
Yep.
För de känner man ju rimligtvis till.
Jo.
Så att det var den femte delen. Den sjätte delen handlar om ökad lagföring. Lagföringen i Sverige är alldeles för låg för den här typen av brott. Den sjunde delen, vilket touchar lite grann bankernas åtgärdspaket. Vi tycker att det borde finnas en bättre fullmaktsregister i Sverige. Vi kommer ju alla bli gamla en dag. Och fullmaktsregister skapar en bättre infrastruktur för det här med dualitet vid signering. Varje bank kan bygga upp en sån infrastruktur själv. Men frågan är lite bredare än så jämfört med det här åtgärdspaketet som vi ska prata om en liten stund. Och det skapar bättre spårbarhet och tillgänglighet och tillförlitlighet helt enkelt. Och den åttonde delen som vi identifierat när det gäller att motverka telefonbedrägeri, det är ju möjligheten att anmäla brott online. De är ganska begränsade i Sverige. Mm. Man kan anmäla cykelstöld och kortbedrägeri. Men det finns väldigt mycket skam kopplat till det här med telefonbedrägeri. Och inte minst romans- och investeringsbedrägeri. Där försvinner ännu mer pengar. Och de möjligheterna är väldigt låga idag. Och vi tror det vore bra om polismyndigheten digitaliserade det flödet.
Ja.
Därför att det finns förmodligen ett ganska stort mörkertal helt enkelt.
Visst är det så. Men ni har ett stort åtgärdspaket,
ja,
som ni har föreslagit, och vi har förstått så har redan bankerna börjat jobba med att implementera de här åtgärderna också.
Ja, det här presenterades för regeringen den 13 maj. Arbetet inleddes hösten 2023 här på Bankföreningen. Och innan dess har det varit en diskussion under en längre tid helt enkelt. Vissa banker tycker att man bör göra någonting gemensamt och andra kanske inte tycker det. Det brukar ha att göra med hur många utmaningar man har inom de här områdena helt enkelt. Men det är 13 eller 14 punkter, nu minns jag inte riktigt. Jag är ansvarig för det här, så det borde jag veta exakt hur många det är. Men det är ett antal punkter. Syftet är att stärka kundskyddet för kunderna och att stänga ut det kriminella från det finansiella systemet i den omfattning det går. Så att man kommer att arbeta med utveckling av system för transaktioner. Det har vi varit inne lite grann på det här med målvaktsregister. Det vore någonting väldigt bra. Man kommer att anpassa produktutbudet. Det vill säga man kanske gör så här att utlandsbetalning är en ganska ovanlig tjänst som man använder. Då kanske man behöver söka kontakt med banken för att aktivera den. Den vanliga bankkunden gör inte så många utlandsbetalningar. Men just investerings- och romansbedrägeri är oftast kopplade till utlandsbetalningar.
Just det.
Det ska vara möjligt att införa tidsfördröjningar av vissa transaktioner. Och det är någonting som har efterfrågats i olika sammanhang. Man ska kunna sätta beloppsgränser för betalningar.
Så kunden ska själv kunna säga att det ska vara en beloppsgräns, eller ska banken bedöma vilken beloppsgränsen ska vara?
Det första görs ju alltid att banken bedömer, är du en högriskkund exempelvis, eller är du vilken risk har du i förhållande till banken? Och jag har själv blivit, jag ska inte säga utsatt, men jag har påverkats av de här förändringarna som banken har gjort, exempelvis att jag har fått min Swish-limit satt till 5 000 kronor.
Ja.
Och jag skulle göra en Swish-betalning på 5 500. Mm. Då fick jag dela upp den i två olika dagar helt enkelt. Jag inreds inte att söka kontakt med banken för att förklara och justera limiten. Utan det var ju en skuld till en kompis efter en resa som vi gjorde tillsammans. Så att då hanterade vi på det sättet. Sen så en viktig fråga handlar om det här med extra kontroll vid betalningar, och den tror jag har ganska stor effekt på det här. Och det handlar om att man som bankkund då utser en, för mig då, betrodd person som ska kunna signera eller kontrollera den betalningen när jag väl har gjort den betalningen.
Det här påminner ju då lite om det som Freja EID redan erbjuder. Inte för banken använder ju inte Freja EID, men däremot så används det i andra sammanhang. Och där kan du låta en person behöva bekräfta allt det du vill utföra med ditt Freja EID.
Det här handlar om att man ska möjliggöra för kunder som kan känna sig osäkra eller vill ha en extra trygghet eller vill ha lite långsammare transaktionsresa att kunna använda sig av det.
Ja, men det behöver inte finnas någon juridisk koppling mellan de två personerna. Bankkunden kan själv utse vem han eller hon vill att ska godkänna transaktionerna.
Ja, så måste det ju vara, för det bygger på att bankkunderna aktiverar det här själva.
Ja.
Vissa tjänster kan ju banken säga, som jag tog exempel i utlandsbetalning, att nej, men nu gör vi så här att alla kunder, inga kunder får hantera utlandsbetalning. Mm. Vill du göra det så behöver du söka kontakt med banken så aktiverar det åt dig.
Ja.
Medan det här bygger ju på att kunden själva, att man för sin mamma eller sin pappa eller sin bror eller liknande väljer att aktivera det där. Och då är det ju oftast en släktrelation där man vet vem det är.
Har någon av de svenska bankerna redan rullat ut den här funktionen dig veteligen?
Ja.
Kan du nämna vilken?
Jag försöker hålla koll på de svenska bankerna. Jag vill minnas att SEB gjorde det här innan sommaren och det har gjort det tidigare. Och det här åtgärdspaketet som består av 13 eller 14 punkter. Det kommer bli ett antal punkter till här under året. Det är jag ganska säker på. Därför att Modus utvecklas på olika sätt där man behöver vara flexibel helt enkelt. Men så att det här är någonting som jag sagt ska vara utrullat till slutet av 2025. Majoriteten av de här punkterna kommer ju vara utrullade långt innan dess.
Ja.
I min bedömning. Mm.
Och det glädjer mig att höra, men för att vara lite kritisk, varför har inte det här gjorts tidigare? Varför sker det här först nu?
Jag tror att man behöver göra en resa. Det är ganska... Bankföreningen som jag pratade om tidigare jobbar ju liksom med påverkansfrågor kring vad andra myndigheter ska göra, hur lagstiftningen ska utvecklas och så vidare. Det är inte lika vanligt att vi tittar på bankernas egna tjänster. Så jag tror att delvis är det en mognadsresa, men sen är det också att man behöver prata sig samman om vad som är konkurrensrättsligt möjligt. Helt enkelt, den är inte superenkel att navigera, den här frågan kring limiter exempelvis. Det behöver finnas en flexibilitet för respektive medlemsföretag att implementera de tekniska lösningar som man själv passar bra. Det kan ju vara så av de här 14 punkterna i åtgärdspaketet att för en bank så är majoriteten av de här punkterna inte relevanta därför att man har inte de kunderna helt enkelt.
Nej.
Eller produkterna. Men om vi tittar på de här universalbankerna, de lite större bankerna med väldigt många kunder, så berörs ju majoriteten av de här punkterna.
Ja,
de helt enkelt.
Mm. Och kommer det vara krav på bankerna att de har infört det här till slutet av 2025? Eller är det upp till bankerna själva att bedöma om de bör införa det eller inte?
Ja, det här har varit uppe i Bankföreningens styrelse och samtliga vd:ar i Bankföreningens samtliga medlemsföretag. Mm. Är ju överens om att det här ska ske. Det kommer ske en uppföljning också regelbundet, en vanlig affärsuppföljning av hur det går med de här punkterna per bankföretag under det här året, och jag utgår också från under nästa år. Och syftet med den uppföljningen, det är ju inte minst att bankerna sinsemellan förstår vad har fungerat för bank A, vad fungerar för bank B, var inte fungerar för bank C och så vidare. För syftet är ju att minska antalet bedrägerier. Och de åtgärder som man kommer vidta kommer ju ha varierande träffsäkerhet helt enkelt. Mm. Och det går inte riktigt att veta det innan man har provat det egentligen.
Nej.
Så då finns det en ganska stor styrka där att bankerna går framåt i lite olika hastighet. För de som är lite långsammare i starten kommer ju förstå mycket snabbare vad som fungerar bra,
ja,
respektive vad som inte fungerar bra.
Mm. Och det har ju varit ett ständigt förbättrande och uppsäkrande av banktjänsterna genom åren. Vad har egentligen varit de största stegen som har gjorts för att göra bankärenden säkrare för svenska kunder, om du kollar liksom historiskt?
Mm. Ja, men vi kan försöka knyta an det till din föregående fråga här. Varför tar det sån tid?
Ja.
Ja, det har att göra med att det är stora företag, det är väldigt stora kundgrupper. Man behöver tänka sig för innan man introducerar tekniska nya lösningar exempelvis. Jag är lite skeptiskt inställd till det här med att rulla ut fler tekniska lösningar till kunder. med krav på att de ska kunna hantera det. För en stor del av det här med vishing och telefonbedrägerier handlar ju om att kunderna inte är bekväma och säkra med de befintliga lösningarna. Mm. Så då är min fundering alltid, okej, om man är osäker kring hur det befintliga säkerhetsdosan fungerar eller det befintliga bankidet fungerar, på vilket sätt blir den kundgruppen säkrare genom att ge dem ännu fler tekniska lösningar att hantera? Mm. Och det där är någonting som man behöver liksom beakta och ta höjd för när man utvecklar den här typen av lösningar. Kan kundgruppen hantera det? För mig som jobbar med det här och som är mer intresserad av det här än den vanliga svensken, är det här självklarheter. Men de flesta bankkunder skulle jag nog hävda att de vill bara att det ska fungera.
Ja.
Hur det tekniskt fungerar, det är man inte speciellt intresserad av med detta.
Mm. Men avslutningsvis, skulle inte du kunna dela med dig av liksom det bästa tipset som du vill att alla våra lyssnare ska ta med sig? Vad är det man ska tänka på för att vara en säker bankkund i Sverige 2024?
Ja, ett, använd bankens säkerhetslösningar på avsett sätt. Då är man trygg och säker. Och skulle man bli utsatt för ett bedrägeri så är man ju, har man ju mycket större möjlighet till ersättning.
Mm.
Från banken helt enkelt. Antingen från banken eller via särskild prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Ju mer engagerad du själv har varit i ett bedrägeri, ju mer åtgärder du själv har vidtagit, desto mindre är ju risken att du får ersättning exempelvis.
Kan du utveckla det? Alltså, om jag har varit delaktig på det sättet att jag har varit slarvig, så minskar...
Slarviga kan vi ju alla vara ibland. Men ju mer delaktig du själv har varit, ju fler gånger du har signerat en betalning exempelvis. Okay. Så att man delar upp på det här i lagstiftningen, det så kallade obehöriga transaktioner och behöriga transaktioner. Och en obehörig transaktion exempelvis, det fanns ett avgörande högsta domstolen som kom i juni 2022 som handlade just om utfärdande av mobilt bank-ID.
Mm.
Och de åtgärder som bankerna vidtagit, det är ju att man har ställt krav på att kunderna ska presentera pass eller nationellt ID-kort för utfärdande av mobilt bank-ID.
Ja.
Och syftet på det är ju inte att jävlas med folk, utan det är ju att säkerställa att det finns en väldigt stark kanalbindning mellan nationellt ID-kort och pass. Förlåt. Nationellt ID-kort och den här mobiltelefonen.
Ja.
Och det är den enda handlingen som finns där banken har möjlighet att kontrollera det här i realtid mot utfärdaren.
Mm.
Är det spärrat? Är det inte spärrat? Det finns inte på de övriga utfärdarna. Och det ställer lite krav och frågor där, därför att det är bara svenska medborgare som kan få
just
pass
det.
Och nationellt ID-kort. Men vi har ju 800 000 folkbokförda personer i Sverige som också kan få ett bank-ID. För de har ett personnummer. Men de är inte svenska medborgare, så de har ju inte den möjligheten att få det här utfärdat på distans längre. Det ställer då ökad krav på dem att de behöver gå fysiskt till ett bankkontor.
Ja. Men om du ska ge en konkret uppmaning, vad är det då?
Ja, men använd bankens säkerhetslösningar på avsett sätt. Två, besök din banks hemsida för tips om säkerhet. Som finns. Bankerna är väldigt bra utvecklade hemsidor med filmer och tips och tricks. Så att ställ gärna frågor om säkerhet i banken. Det finns inga dumma frågor. Har man funderingar kring hur sin bankkort fungerar och PIN-kod och bank-ID med mera, ja, då ska man ställa dem till banken. Då kan man få stöd därifrån.
Ja. Suveränt. Peter Göransson, tack så jättemycket för att du tog dig tid att medverka i Bli säker-podden och därigenom gjorde Sverige lite säkrare för ytterligare en vecka. Kära lyssnare, vi är såklart tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Det vet podden som bevisligen gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.